Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
And we roll in.
Det är lite intressant att följa just följa de här människorna som stormade och vad som händer nu. För det är ju långa fängelsestraff här. Nu får man ju faktiskt, jag vet inte vad man tycker, men det är klart man måste få skratta lite åt dem. För det såg ut som dårar. Jo, men det var ju superobehagligt. Alltså, de är ju livsfarliga människor. Men något av det mest intressanta som jag tänkte på är ju, för det är så svårt att förstå ideologin. Den ligger så otroligt långt ifrån den svenska på något sätt hos dem. Just den här liksom, att man ska få leva som man vill, ingen ska säga till dem, bära vapen, allt det här liksom, som är så knäppt och långt höger.
Ultraliberala.
Ja. och då tänkte jag på den här hornmannen som då Chewbacca som stormar. Han sitter ju häktad och han vägrar ju äta, och det är så roligt att det är ju ingen som riktigt bryr sig, men han är ju vegan då.
Är det sant?
Så han vill inte äta något som inte är ekologiskt och veganmat.
Fast det hedrar ju ändå honom. Jag trodde han verkligen, alltså att alla det här var köttätare.
Ja, men jag vet exakt vad man tänker.
Klimatförnekare och vadå? Nej. Det här var ju inte
militant liksom på något sätt. Jo, för att det som är intressant är att någonstans så går liksom cirkelns liksom sluts. Det är lite som vi har pratat om när man är i Topanga och åker runt där, och det är liksom ett hippieland och alla håller på och odlar sina egna grönsaker och så vidare. Men att de är liksom så långt ut på den kanten och också värnar om sitt eget liv, att de ska få leva som de vill, så de nästan går hela vägen runt, så där blir det också Blue Lives Matter flaggor och MAGA, så att det blir liksom någonstans möts de här otroligt separerade idéerna på andra sidan ändå.
Ja, jag fattar att de ändå, alltså precis, det går hela vägen runt. Men då kan du också lägga till, det stod ju också att han fortfarande bor hemma hos mamma.
Ja.
Stackars mamma, och få se de här hornen. Nej, men att se honom som hon har säkert kämpat på. Han är ju säkert 40 och försökt få ut huset 20 år. Sen han äntligen går ut igen liksom. All over. Ja, nej, det blir långa. Det är 15 år, eller vad blir det?
Så roligt att du tänker att hon är en gullig mamma.
Vad tänker du då?
Nej, jag tänker att det är en riktig...
Men det är ändå en mamma, tycker jag.
Alltså, eller?
Ja, men även en psykomamma. Hon tycker jag, det är ju hennes lilla gullunge som står där med hon och har stormat Kapitolium.
Ja.
Eller? Det är sad, men så är det ju, såklart. Ja. Men Jenny, när det här avsnittet släpps, då har vi en ny president.
Ja, så härligt.
Nästa onsdag är det ju faktiskt, vad heter det? Inauguration Day, säger man så?
Ja, precis. Då svärs Joe Biden in.
Och jag tänkte så här då, att alla kommer ju kolla på det här som klistrat, såklart. Om man har längtat efter den här dagen. Och det kan hända saker på 5 dagar här innan han har svurits in som ny president. Nu är ju liksom hela nationalgardet uppe i Washington.
Alltså,
och sover.
Nu, detta kanske är mina då famous last words. Men jag tänker att det kan ju inte hända så mycket. Det är 20 000 soldater runt om Washington.
Ja, men det här ser ju ut som Nordkorea.
Alltså, det kan ju inte hända någonting. Det känns ju, det går ju inte. Så att det känns väl ändå som att det kommer gå bra. Eller bra. Det är också så här, det gick bra. Det var 20 000 ja. Soldater där, så det gick bra.
Det gick jättebra. De hade koll.
Ja.
Men det är väl också lite så att, vad heter det, Trump själv kommer ju inte vara där, har han ju sagt. Och det har ju aldrig hänt, typ, i historien.
Ja, jag tror det har hänt en gång.
Någon
typ 1800-talet.
För 100 år sedan. Ja, ja exakt. Så att bara en sån sak är ju extremt historisk. Men jag känner ju också, även om man då såklart är Biden- team Biden, så kommer jag kisa och tänka att det är Kamala som blir president den
precis.
Dagen. För att känna ändå någon slags rys, för det är ändå sjukt ändå att det är en ny 80-årig gubbe på något sätt. Även om han
alltså,
har bra
100%,
värderingar.
100%, det är det
alltså,
verkligen.
Det är ändå
men det vet vi ändå. Men nu gillar jag, alltså, ja, Joe Biden är ändå bra. Och om 4 år kommer det bli Kamala.
Ja, 2. Två. Men i alla fall, jag ska säga, men man kan ju också då betänka, tänk då när Hillary Clinton stod där, när hon hade förlorat mot Trump sist, och hon var där, och hon höll sig. Alltså det måste ju känns så tufft för henne också som kvinna som har lagt hela sin ja. Karriär, och så kommer han och snor vinsten.
Jo, fast tänk snarare på
och
Obama.
Han ska inte ens vara där.
Tänk på Obama ja. Som stod där och tog i hand och lämnade över kontoret. Fy fan.
Ja.
Ja, men det händer, och det är ju ändå ett startskott för en vändning. Ja.
Det är en stor vändning. Jag kommer, och nu vill man ju också se hur de lägger upp den här produktionen. Gaga ska ju sjunga Anthem.
Mm.
Hon har ju varit en del av den här valkampanjen såklart. Men Jenny, vi missar inte. A-Rod och J-Lo ska ju dyka upp.
Ja.
J-Lo ska du också dansa i någon slags, jag vet inte om de kommer ha med det, men i showen där i kulisserna. Så hon har en stor uppträdande på gång.
Hon har ett stort år. Hon gör alla de stora grejerna.
Ja, så det här ska bli kul att se på A-Rods
Instagram, ja, när de förbereder när han står och har selfie mode på telefonen och gör någon liksom video när han dansar runt där. Men jag tänkte på att det betyder ju lite då vem man har som är där och sjunger. Det beror ju på att alltså, Trump hade ju, han fick ju inte tag på någon.
Alla tackade
han nu. Försökte väl, det var liksom på hans lista var det typ Kid Rock.
Exakt.
Men här då så brukar det ju ändå betyda då något vem man väljer. Och nu är det till exempel ingen svart artist. Men det har väl också att göra med Jennifer Lopez är ju latino.
Mm.
Det betyder ju ändå väldigt mycket. För att han, nu kommer ju Biden att delvis skynda på processer för illegala invandrare. Att de ska få bli lagliga medborgare. Den här muren har ju varit en stor liksom, fråga. Ja, jag antar att det också har bidragit till att just J-Lo blev.
Absolut, så har det varit. Där får de in sin diverse. Men som sagt, vi kisar och tänker att det är Kamala som blir invald.
Ja, exakt.
Och så firar, men fattar du ändå vad fantastiskt. Han är borta nu när det här sänds. Det är ändå så jävla härligt. Så tänkte jag på det också nu. Det har ju hänt andra saker i veckan. Vi ska inte prata politik idag. Men det känns ju ändå som så här, vad som händer i politiken också styr ju modetrenderna här. Mm. Såg du det att talmannen för är det kongressen?
Nancy Pelosi
att hon
Nancy Pelosi har en sin impeachment outfit. Hon hade samma klänning 2 gånger.
Det är ändå kul. Alltså att Trump då blir impeached igen här i dagarna var han ju det, blev han ju det.
Mm.
Och att då det man skriver om då är då Pelosis modeklänning här, och det kommer också ändras upp i Vogue. Alltså den lilla svarta som Pelosi bar på impeachment.
Ja.
Alltså så att nu har det blivit den nya catwalken.
Ja, men, det här är ju modet, så här stora, alltså så här, det är ju precis som knytblusen i Sverige så att säga.
Det är knytblusen, men jag tycker också att nu pratar man också trender. Ja, men det var snyggt att hon hade det halsbandet till. Sen måste jag säga att hon är ju så cool. Hon hatar ju honom så mycket.
Mm.
Alltså alla minns ju när hon stod och rev sönder Trumps tal. Hon har ju med små markörer ändå visat sitt motstånd. Mm. Liksom så. Och också fått kritik för det, för hon är ju ändå talman. Liksom.
Mm.
Men att hon nu vill liksom visa att den här klänningen bars ju förra året. Och då var han också impeached.
Ja, att hon har sin impeachment outfit.
Ja, det är ju ändå, det är så modetrend 2020. Det måste vi ändå säga.
Ja, men det är ju det är väl precis som det är med knytblusen. Eller i Sverige, ja, hur det blev.
Exakt.
Det är ju ett statement, det är som knytblusen också.
It's such a statement.
Ja.
Men också, du vet, han som ville typ tog sig in i huset och ville skjuta ihjäl henne. Alltså på riktigt. Han i militärkläder som har spritts över ja, nätet. Ja. Alltså det är ju helt sjukt.
Ja.
Alltså så man fattar ju hennes hat.
Ja, tagit han hennes som skriblar post. Ner något hot också. Det kommer inte att ge oss att man nu skrev.
Mm. Nej, men så läste jag någonting annat. Det var nog också Vogue. Det var intressant att Jill Biden då, när de hade någon acceptance speech för någon månad sedan, då bar ju hon en Oscar de la Renta-klädning som tog slut på en sekund online. Trots att den är väldigt liksom high-end och dyr. Och det var ju, Oscar de la Renta var ju både Hillary Clinton och Jackie Kennedys favoritdesigner. Så det var ju såklart en blinkning till det. Så att jag känner att det här man nu, för alla andra, vi andra går ju runt i mysmode. Så
att ja, men det känns ju väldigt...
Det här i politiken, det händer.
Men det är också väldigt den generationen får jag fram att ha Oscar de la Renta. För Michelle Obama var ju också väldigt en modesättare som också valde väldigt mycket unga designers, amerikanska designers. Hon var väl bara väl till
hon
och med...
Hon var ju coolare.
Hon var så mycket alltså, coolare, men också så här svarta designers. Alltså, det fanns ju verkligen tänk kring allting vad hon hade på sig.
Men ja, och hon lämnade ju också huset som first lady med någon slags till och med stilikon, alltså eller stilikon, men Michelle. Mm. Jag tänker också nu, de här 4 åren då när Jill Biden ska bli first lady, som hon inte vill bli kallad, för hon är ju professor och kommer jobba jättemycket och inte ta den rollen på det sättet. Men hon kommer ju inte kunna bara klä sig hippt och ungt, utan hon måste ju alltid ha masken på. Så att du såg att hon hade en blommig mask till den här Oscar de la Renta-klänningen. Så det blir ju så, alltså alla bilder från hennes år, presidentår, kommer ju vara, alltså det är märkliga tider.
Ja, men den här masken kommer ju ändå, den kommer ju försvinna. Jag tror att munskydd kommer ju vara ett år till, sen kommer ju de också förhoppningsvis liksom plockas bort. Men jag tänkte faktiskt just på det, på tal om de här munskydden. När folk pratade, det var ju Nancy Pelosi och sen så var det kongressen, att folk ändå har de här så här gamla fula munskydden, att det ändå är inget, ja, men nu kan jag tänka då när man pratar om mod och så här, Nancy Pelosi hade ju något supersnyggt då, det var ju paljetter och grejer på då när hon pratade, men sen så kom de här gubbarna upp och de pratar och de åker ner över näsan och de får pilla upp dem igen. Men det är ändå inte så många snygga munskydd. Det är ändå liksom precis i ansiktet. Att jag tänker att de borde tänka mer.
Men jag vet att jag har blivit helt besatt nu. Att jag kan inte ha tandläkarmunskyddet. I början skojade ju mig om det. Men nu är jag på riktigt så här. Nej, har vi ingen svart munskydd? Var de svarta? Jag vill ha mitt svarta. Alltså på riktigt.
Ja.
Jag tycker det är snyggt nu.
Samtidigt man har ju vant sig vid det. Samtidigt har det också blivit att man inte orkar. Brukar bry sig så mycket så att man de där trendmunskydden i början av pandemin när folk bara, ja, den nya trenden nu är att man har på sig en klänning med matchande munskydd i samma tyg.
Det är ju skitlöjligt till och med det här. Det är
ja.
Så löjligt.
Ja,
du förstår ju.
Ja.
Men mamma, kolla vad jag har sytt. Man bara, vad gulligt.
Ja, men det blev ju inte någon supertrend ändå.
Nej, men du tänker, det är ju deras träslev. Du kom ju upp på träsled när man gjorde den här jävla smörkniven.
Ja, ja. Jo, så hemskt jag låter kritisera Belles outfit. Det gör inte.
Det ska du verkligen göra.
Det var inte Belle. Jag pratade om allmänheten. Att det här var, mer så här, Busy Phillips var ju en av de första som sprang runt med just den kombon. Det var ju inte så snitt.
Ja,
kanske.
Gud ja. Men det finns ju 3 olika, det här har ju inte riktigt kommit till Sverige, men nu den 7:e så är det ju, nu måste man ju ändå bära munskydd i rusningstrafiken, på T-banan och sådär, vissa tider i Sverige.
Ja,
så
jag tycker jag är jättebra, det ska man väl göra.
Ja, alltså, det är väl jättebra.
Det är toppen, när man är inomhus och så vidare.
Ja. Ja, men absolut, men då är det ju kul, för nu ser jag ju hur långt vi har kommit i modet här, Jenny. Vi kan lära dem. Nej, för nu såg jag min syrra, är det här man ska ha? Vad är det här för konstigt? Mm. Jag bara, nej, du kör ju den här svarta, heltäckande, som du kan andas igenom, som ändå du kan dra. Alltså, man är ju så expert. Det är så obehagligt. Men här i Beverly Hills, då kör de ju med pärlor på sina, det vet ju.
Ja, det är klart.
Pärlor. Men hos dig kör de väl med budskap, vote Biden och Greta och
Ja.
Ja, men det blir en spännande dag, Jenny. Det får vi se. Jag vet inte vad man snacksar till det då. Men, och jag vet inte om man kommer bli berörd. Kommer man gråta? Kommer man, vad kommer hända? Liksom?
Nej.
Det kommer vara en speciell dag, tror jag, för alla. Hela världen kommer ju kolla på det här såklart.
Ja, men det blir... Nej, det blir man är ju peppad för nästa vecka helt enkelt.
Nej, superpeppad.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Mm. Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn. Storlek 140 uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Armie Hammer makes headlines over leaked DMs about cannibalism and sex acts. But are they true? I've got the scoop for you to decide.
Ja, och sen nu i veckan så har man väl följt Armie Hammer-gate. Det är så roligt med Armie Hammer, för han är också han är ju inget självklart namn. Alla vet inte vem Armie Hammer är, av någon anledning. Nej. Så känns det som att vi har connection.
Berätta
till honom.
Berätta vad han har varit med i innan vi kör igång om våran lilla Armie.
Ja, men han slog ju igenom med Facebook-filmen, var det väl.
Mm.
Sen gjorde han ju några riktiga skitfilmer som skulle blivit stora och på något sätt fått honom att bli en superstjärna, men som inte hände. Mm. En av dem var ju den här Lone Ranger med Johnny Depp. Ja, men det handlar ju om den här klassiska karaktären Tonto som Johnny Depp spelar då. Och så var han hemma med. Jag flög ju till Santa Fe för att intervjua dem för den här filmen. Och då var det ju, hej dig, nu har ju så mycket hänt. De har verkligen, alltså Johnny Depp har ju totalt fallit sen dess.
Det är ju misär.
Ja, det är total misär. Då var han ju fortfarande het och intressant. Och jag tror att han till och med hade sagt att han var delvis Native American. Eller han har blivit på något sätt Cherokee-adopterad. Och han var ju så het. Och det var ju väldigt känsligt på den här under intervjuerna. För att, ja men det var internationell press. Så de var ju inte kanske helt införstådda med hur man talar om då Native Americans, utan de hela tiden skulle fråga om Indien, så det får man ju inte göra, det är ju fel. Och det var ju hela tiden, det skar sig, det var fel och sådär. Och sen så var det ju Armie Hammer då, som var supertrevlig, han var ju ny och kanske inte den mest intressanta då, för det var ju Johnny Depp framförallt som var.
Okej, så du fick träffa honom då?
Ja, då fick jag träffa honom. Men, och då minns jag, det här var någonting som jag tänkte på den här veckan. Efter vår intervju så skulle jag gå ut och gå tillbaka till hotellet eller något sånt där. Och då minns jag att jag hittade honom, eller sprang på honom, när han satt hukad bakom någon husvägg och rökte en cigg.
Jaha, gud vad intressant.
Ja, men jag tror att han smygrökte väl. Antar jag. Och han liksom vände sig om och tittade på mig och såg så chockad ut, som att det var hans mamma som hade kommit på honom på något sätt. Och det var då jag insåg, tror jag.
Dubbellivet.
Han är
du
sjuk.
Såg det först, Jenny.
Det har alltså läckt ut olika konversationer. Jag tror det är inte sms, utan det verkar vara DM på Instagram och sociala medier. Till någon tjej som han har dejtat. Det är väl det som är. Det verkar inte vara att han har skickat det då till höger och vänster. Till, de verkar ha någon relation. Mm. Som ju är ganska... Alltså det är superobehagligt alltså, såklart. Men det är också alltså knäppt verkligen. Vad är det som står i de här sms'en?
Nej, men det är väl någon... Som jag har förstått, precis som du säger, någon gammal ex som har liksom publicerat de här nu och visat på att han var weird. Han kunde säga saker under sexakten eller under sexet, typ som att nu vill jag bara äta upp din tå eller, och också skriva det här. Alltså, gud, vad jag är sugen på en kroppsdel just nu.
Ja, nej, men alltså, det är faktiskt så knäckt. Det är så långt bortom så här 50 Shades of Grey, för att den här dominansgrejen, han har ju pratat faktiskt om det tidigare i intervjuer också.
Ja, just det.
Att han brukade tycka om och så här dra i håret på tjejer och så vidare under sex. Men att sen han gifte sig så förändrade sexlivet och blev mycket mer tamt på något sätt. Mm. Så han verkar ju gilla dominansgrejen. Mm. Men det här är ju liksom ännu mer. Det är så otroligt märkligt, eller?
Nej, men det är så otroligt märkligt. Men det jag också känner lite som med den här skandalen förra veckan med Hilaria och att hon låtsades vara spanjorska fast hon är från Boston eller var hon nu är ifrån.
Ja, hon har hennes familj bor i Spanien, men hon har aldrig bott i Spanien. Nej. Men hon har en spansk dialekt.
Hon har en spansk dialekt. Ja, och då hon är ju jätteglad att det här hände, för nu är det ju all over att Army är cannibal och att han förnedrar kvinnor. Han skulle också göra en film med Jennifer Lopez som redan är indragen. Så att det har ju gått fort att deplattforma honom, måste man ju säga, på bara typ 2 dagar här. Samtidigt är det ju helt knäppt det man läser, men jag vet inte, jag tycker inte att kannibal-smsen är så upprörande. Jag tycker mer att det kom fram typ igår att det var någon tjej som sa att han var så himla kontrollerande hela tiden och att jag hela tiden var tvungen att ringa upp honom var 10:e minut. Att det var de vibbarna som jag tyckte var jävligt obehagliga.
Men det här är då hans dominansgrej. Att han, alltså det är spelet. Hade hon varit med på det hade det väl varit okej.
Ja, då hade det varit fair. Men det jag menar, det är därför inte jag tycker att de här första grejerna när hon säger vad han har sagt och sådär, det kan ju vara hur som helst. Men jag tycker att bilden blir klarare när man faktiskt då förstår att han varit kontrollerande.
Men har han varit det liksom rent generellt eller har det varit det sexuella spelet som de har lekt och som de går in och ur i?
Nej, men alltså jag vet ju inte exakt, Jenny. Jag har ingen film på det här. Men...
Nej, men för jag tycker att det här är intressant. Jag tänker på filmer och böcker som 50 Shades of Grey som också handlar om dominans och BDSM och allt det här.
Men det tror jag är jättevanligt på... fantasi.
Ja, men det är ju jättevanligt. Ja. Men det är ju... egentligen inte okej nu.
Nej, men om båda är med på det är väl super okej.
Ja, alltså, men jag vet så. Men om man ser på det liksom rent generellt så, så är det ju hemskt då, för att det ofta kanske är kvinnan då. Men att det fortfarande ändå är ju uppenbarligen, i och med att de filmerna är en sån succé, väldigt mycket en reell fantasi hos många.
Ja, alltså det sägs ju att de filmerna blev stora för att det fanns ett alltså att han ska spank her hela tiden och det var så spännande.
Och han ser efter henne och så håller koll på henne. Det finns ju också det här kontrollbehovet i hela hennes liv.
Nej, men jag tycker nästan så här att på grund att de tar upp det här kannibalismen och allt sjukt han har skrivit och gjort, då förminskar man ju liksom att han har en aggressiv persona. Den du såg där, då för 8 år sedan.
Det var ju kannibalen jag såg.
Ja, du stirrade rakt in. Nej, men för att jag läste... jag ska kolla här om jag hittar det. Jo, det här skrev hans gamla flickvän nu. I told you I'd be ready in 10 minutes. Why are you keep calling me every half hour? 4! Så då förstår man ju... Alltså, de sakerna tycker jag det står alldeles för lite om. Alltså, inte för vad sån. Jag tycker nästan att det är lite roligt att han... har sagt till någon, om man då inte varit kontrollerad, att han vill dricka någons blod. Det kanske man känner om man är skitkär, eller hur?
Nej, har du känt det?
Att dricka någons blod, ja. Nej, men
det är ju en känsla. För att ta in.
Ja, men man kan ju, skulle ju kunna, nu har inte jag textat det, men du skulle ju kunna i en kärleksrelation skriva så. Ja, alltså, ja. Gud, låt mig få suga ditt blod. Alltså, det är ju ingen, herregud.
För mig är den så långt, alltså långt bort knäpp, alltså fantasi, så att jag förstår absolut ingenting. Det blir lite
så svårt att ta in. Men det är ju fallet.
Men om det är liksom en relation man har, det är så svårt att utifrån säga liksom.
Ja.
Och diskutera det, hur det ligger till. Men uppenbarligen så tyckte inte hon att det var okej. Att hon blockade honom på Instagram och så här. Och då är väl, och då om han fortsätter efter det, alltså det blir väl obehagligt, då är han väl lite speciell ändå. Han har sidor vi uppenbarligen som vi inte känner till.
Nej, men absolut. Jag bara säger att jag tycker inte att han ska deplattformas just för den grejen om tjejen var med på det. Det vet vi ju inte. Men alla de här andra grejerna som nu säkert kommer komma upp, och särskilt det går ju fort nu liksom. Nu kommer det varje sekund saker. Det blir bara värre och värre. Så man förstår ju att det här är nog inte bara en oskyldig liten gullig fetisch.
Nej.
Ta tillbaka ordet gullig, men du förstår vad jag menar.
Ja, nej, men det blir intressant när man plötsligt ser den andra sidan då formas, att det liksom finns samma förlossningsläkare också, Dr. Vadå? Goldberg.
Vadå samma förlossningsläkare?
De hade det.
Han och hans fru, för han har ju skilt sig. Han har ju en tvillingar med någon, den här tjejen då, han sa att han har för mycket respekt för att dra henne i håret.
Ja, precis. De är två barn har de. De är inte tvillingar.
Det är inte jättekul. Pappa är kannibal. Alltså det är ju steget är efter sex. Pappa är sexgalning och sen min pappa är kannibal. Alltså, den är ju ny. Det är en nytagning även här.
Ja, det får jag säga. Jag har inte hört talas om den här fetischen tidigare. Den är helt klart obehaglig, otroligt chockande.
Men var inte lite Angelina Jolie inne på det där lite någon gång när hon skulle ha blod runt halsen och alltså.
Ja, men var det samma sak då? Men det var väl att de hade varandra, så hon och Billy Bob hade
blod. Ja, men det handlar väl att man liksom går igång på det är ju verkligen totalt osexigt, men det är väl det i han. Det ska bli intressant att höra vad han svarar på det här. Har han gjort det ens? Men han säger ju bara att det är bullshit alltihopa.
Ja, exakt.
Ja, vi får se. Det kanske blir ett museum här. Att folk vill gå runt och kolla. Här bodde han. Och det som är tråkigt tycker jag är att jag gillar ju han som skådis. Och det är synd att det återigen försvinner folk. För att så många är så dumma huvudet.
Ja.
Jag hade längtat att se uppföljaren till Calling by Your Name. Så är det ju.
Ja, det kommer säkert bli någon uppföljare någon mörk natt. Ja. När han försöker äta upp mig då.
Han får spela Cannibal Lecter i nästa film.
En tjejkompis med mig som har bott i New York i många år flyttade hit mitt under pandemin här i våras. För hon ville precis...
Är det jag?
Ja. Jag hade en till, Malin.
Aha,
okay. Nej, men hon är så här singeltjej och driven, jobbar som producent. Och hon vill väl lämna New York som väldigt många andra. Hon vill inte sitta instängd i sin lägenhet där, utan hon ville hellre vara här och kunna vara ut i naturen och röra sig och så vidare. Men hon vet ju inte om hon vill stanna här eller inte. Så att hon har hyrt ut sin lägenhet i New York i andra hand. Mm. Och hon berättar om dagen att hon har nu ligger i någon dispyt med den här kvinnan som hyrde hennes lägenhet. För hon flyttade in och när hon kommer och hon ska låsa upp lägenheten för henne och visa, så fick hon liksom, hon fick en chock. Hon bara, åh herregud. Det visar ju sig att hon är tydligen en ganska känd porrskådis.
Mm.
Och nu sen dess då så har hon ju inte kunnat hålla sig från att följa henne liksom på Instagram och så vidare. Så att hon ser ju olika, alltså otroligt intima, ska vi kalla dem det här, bilder på henne i hennes lägenhet i olika sociala medier. Och hon är ju så här, under pandemin och folk håller på att spela in hemma. Hon bara, jag vet ju inte vad som har hänt i den här lägenheten nu.
Gud, vad sjukt.
Ja, visst är det sjukt. Och sen så nu då plötsligt så hade hon tydligen inte råd att ha kvar den, så hon har flyttat ut fast hon har och bott där i flera månader utan att ha betalat, så de är i någon dispyt om det här.
Det gick inte så bra med sexjobbet då, med andra ord.
Nej, det gjorde nog inte det. Men vi har ju pratat tidigare om att OnlyFans och sådana appar har ju blivit väldigt populära under pandemin.
Superstora. Och det har också blivit populärt under pandemin, tänker jag, när man hyr lägenhet. Att man skriver in det där i kontraktet. Att du får inte, det fick ju vi skriva, får inte filma för mycket, du får inte göra det och det. Det är ju en ny grej som jag tror folk måste ta med.
Ja, jag tror även att Airbnb har väl sådana regler också. Exakt. Tror jag. Man får inte liksom använda hemmen till några... fotograferingar eller och så vidare. Men och andra appar och mycket så här sociala medier som har blivit populära, så läste jag om någon otroligt bizarr lustig grej i veckan som är helt sjukt. Det finns en app som heter Cameo, eller en tjänst kanske man ska kalla det. Den här appen går ut på att man alltså mot betalning kan skicka en hälsning till någon. Man kan få en kändis att spela in en hälsning och skicka till någon för inte så mycket pengar. Alltså. Det verkligen varierar beroende på hur känd man är eller hur bortglömd man är då. Men många av de här tycker alltså, det är ju roligt att ta någon gammal liksom, B- eller C-kändis såklart och skicka någonting till.
Såklart.
Och namn på folk som är med är liksom Heidi Montag, kommer du ihåg henne?
Ja, och gud vad kul. Det hade jag, gud. Det borde jag göra till Sigge. Han har ju följt det här konstiga
Heidi paret. Montag?
Ja! Ja! Nej, men när man kollade på The Hills. Det var ju väl hon från The Hills. Ja.
Då kan du skicka en hälsning till Sigge som hon spelar in för $75.
Gud.
Det är superbilligt. Bethany Frankel, hon tar $299.
Va? Nej, men hon, så det går väl bra för henne? Det var det
sjukaste. Ja, jag vet. Varför är hon med? Det är faktiskt helt sjukt.
Det var det sjukaste.
Ja, och sen är det ju även Carol Baskin.
Carol Baskin. Killed her husband, whacked him.
Alltså från Tiger King.
Nej,
hon. Men hon tror jag, hon är nog hon lite dyrare. Hon tar typ en tusing eller något sånt där. Bob Saget från Huset fullt.
Ja.
$299.
Ja, han är inte lika populär som Tiger King.
Nej, men Dennis Rodman som är den senaste året bara är känd för att han var i Nordkorea och hade sig. Han tar $750. Det tycker jag var ganska dyrt ändå.
Men Jenny, det här är, jag har ju hört om det här, men jag visste inte att det var den typen av... glatt överraskad av Heidi Montag.
Ja, alltså, gud vad roligt. Taget! Jag tar henne.
Jag är jätteglad.
Shaggy.
Oh.
Flavor Flav. Han är inte dålig. Caitlyn Jenner, hon är då dyrast på sajten.
Oj.
$2,500.
$2,500, ja.
Men hur som helst, det som är, och den här har ju funnits ganska länge och går upp och ner, liksom, det blir alltid något viralt klipp liksom, som sprider sig och då kanske de blir mer omtalade. Så som nu, för en av trenderna då som har hänt under pandemin är att man berättar för sin maka eller make eller sina barn att man ska skilja sig genom att anlita en kändis.
På riktigt?
Detta har hänt. Det är så sjukt. Jag ska spela upp ett klipp som faktiskt är väldigt roligt på när ett par föräldrar berättar för sin son att de ska skilja sig.
Hey Luke, how you doing buddy? This is Richard Karn. Congratulations. Wow. Publishing that book, that's a big thing, I gotta say. Oh, and, you know, your mom and dad, they wanted you to know they're getting a divorce. I know, they didn't want to tell you themselves, they wanted me to tell you, so,
Det är bizarre.
Ja.
Gud.
Nej, men jag vet, alltså, de har intervjuat då grundaren till appen som berättar att det här, de tycker att det här, de gör ju det så roligt som möjligt. De är ju gränslösa såklart, men... De gör ju ingenting som de inte själva tycker liksom finns någon humor i. Men, och det har kommit flera förfrågningar. Alltså folk har gjort det. Flera har gjort det här.
Det var nutida post-it-lapp.
Ja, men galenskaperna som kommer av pandemin.
Om de här nya apparna är ju populära och sociala medier, man kan skilja sig, så tänkte jag på det att det är drama. Jag pratade med en tjejkompis i Sverige här som har en dotter som är 11-12 års åldern, och hon berättar att hon är helt slut för att när hennes dotter bråkar med sina vänner eller vice versa, det värsta man då kan göra är så här, Nej, då avföljer hon. Då ska hon avfölja dem på Instagram. Hon ska avfölja dem på Snapchat. Hon ska avfölja dem. Och så kommer hon in i köket och bara, mamma, nu har jag avföljt dem alla. Att det är liksom det, alltså våra barns sätt att skilja sig eller göra slut på.
Ja, men det är en stark markering. Men det jobbiga är ju för när man blir äldre så tänker man ju också på konsekvenser. Alltså man får tänka längre.
Ja, men det är så pinsamt, för det tänker jag. Det sa ju hennes mamma också, men nästa vecka ser jag ju, eftersom jag följer dem båda och hennes bästa vän, men nu har de börjat följa varandra igen. Och det tänker man ju inte på, för så där kan man ju nästan, inte i vuxen ålder, men man har ju sett att vissa håller på att barnsla sig med det där. Följa på, följa av, men att förstår du hur vanligt det här bland kidsen? Såklart. Det är ju ett sätt att markera.
Men såklart. Men helt ärligt så är väl det här någonting som även gäller vuxna människor.
Ja.
Alltså att sociala medier betyder någonting. Även om det inte är samma tydlighet så är det ändå men inga likes, att det liksom finns att det finns budskap där inne hela tiden. Ja.
Men det är ju så märkligt, för då blir det som en yttre dimension när folk bråkar. Men så att jag tänkte lite på det där, så tänkte jag också på att hur pinsamma, så tänkte jag, men vad hade vi för pinsamma grejer så då, vi kommer kolla tillbaka till, för hennes mamma sa ju bara om 2 år kommer hon ju fatta att det här är ju liksom upp och ner hela tiden, det blir helt galet. Jag kommer ihåg att jag pratade med min mamma, för att jag var tillsammans med en kille i början av gymnasiet, och jag bodde väldigt mycket hemma hos honom, för han hade så nära till skolan. Och jag liksom älskade hänga där, vi var liksom super ihop, och du vet, första gången i en relation man känner att man är lite vuxen liksom. Men jag får sån cringe när jag tänker tillbaka på det, Jenny, för du vet att jag satt och tänkte på det här, gud vad jag var där mycket, alltså det är så här, att man inte själv, jag var där åt frukost, de älskade ju mig, men du vet att man inte hade någon begränsning, eller? Jag kunde typ ta, eller? Ja, men det är det jag menar. Tog hans mammas parfym och, alltså du vet, jag behandlade det där huset som det var mitt till slut, och det är väl fine, och de tyckte väl det var gulligt, så här, flickvännens son. Men sen kom jag på ett så sjuk grej, att han skulle åka bort på något träningsgrej och, över natten, och då hade han tjatat på mig så här, men gud, kan inte du stanna, och jag hade ganska långt hem till mig liksom, vi bodde ganska långt ifrån varandra, kan inte du stanna här, du ska ju ändå plugga in för något prov imorgon. Och jag bara, ja, men absolut, jag sover här. Det är inga problem.
Men fast att han inte skulle
han
sova där.
Han sov inte där, Jenny. Det var ju det här.
Men varför skulle du, ville han så gärna att du skulle göra det?
Nej, men det var väl en army-situation.
Ja, exakt. Ja, det var det. Liksom...
Nej, det här var snarare gränslös unga. Att varken han eller jag tyckte det var en konstig idé. Nej, men jag kan väl plugga till provet och så kommer han imorgon. För vi hade liksom ganska, så de bodde stort och de hade liksom, du vet, vi hade en undervåning där och sådär liksom. Men sen när jag tänkte på det här, inser jag ju nu, vad kan jag ha varit? 18, 17? Nej, jag måste ha varit 17. 17 kanske, 16, 17. Och då hade ju liksom hans föräldrar var ju så himla snälla. Men då firade de mamman sin 50-årsfest där uppe. Och då hade då hon inga vänner. Utan de hade gjort någon så här romantisk setting. Hon och henne och min pojkväns man liksom. Så jag kommer ju upp och ska typ göra, inte vet jag, kanske baka eller göra några kakor i köket. Jag tog det där för givet. Och tittade in och känner då inte riktigt, nej men nu är jag ju liksom lite too much här. Nej. Och när jag kom att tänka på det här om dagen, Jenny, jag kunde inte sluta tänka på det. Jag skämdes så mycket. Alltså, du vet, och man bara, nej men...
Nej.
Ja, men du vet, så saker man inte hade känsla för. Och men de satt där och skålade i champagne.
Du kände inte av att du stannade i köket och bakade syltkakorna?
Ja, skålade lite champagne, typ kanske lite underkläder till och med. Nej, men du vet... Ja.
Nej.
Jo. Det tog jag mina mackor. Men jag tycker
man har ju haft många sådana här situationer i livet, även när man är vuxen, som man hela tiden får så här flashbacks till. Och det kan hända när som helst. Man kan stå och göra någonting, eller så kan man vara ute och gå. Och då gör man det där ljudet. Man bara, nej.
Det är hemskt när man säger det högt också. Bara, aj, nej, nej. Så pinsamt när jag kommer att tänka på det här.
Ja, men jag, det finns ju hur mycket sånt här som helst såklart. Mm. Saker man har gjort som var så pinsamma och helt oförklarliga. Mm. Alltså kanske tecken då på hur outvecklad hjärnan är när man är tonåring.
Mm. Uppenbarligen.
Jag var tillsammans med en kille, eller vi var nog inte tillsammans, vi hade börjat dejta. Jag tror att han var ett par år äldre än mig. Mm. Och vi hade gått i samma skola i många år. Och jag gick på gymnasiet, kanske först andra året kanske bara. Och jag hade precis gjort slut med en annan kille som jag hade varit tillsammans med ganska länge. Mm. Och då kunde jag liksom inte sluta tänka, eller jag började tänka på honom igen. Jag blev så här, han var ju, jag har alltid liksom velat typ träffa honom. Så jag blev nog ganska vågad plötsligt, gjorde något vågat och skrev till honom på något sätt och frågade om han ville ses, vilket han ville. Mm. Och han bodde i Göteborg och pluggade på Chalmers, för han var ju 2 år äldre.
Hett? Det var ju hett då.
Det var hett. Och han hade någon egen liten lägenhet där och sådär. Han var världens snällaste kille och snygg och han var så härlig. Och vi började väl träffas lite och blev väl kära. Jag var väl jättekär i honom. Jag måste ju nu så här i efterhand när jag tänker tillbaka så måste jag ju byggt upp någonting kring honom. Att jag verkligen, alltså jag hade ju tänkt på honom så länge. Jag minns alltså till och med när jag var liten att jag tyckte att han var så fin. För han var snäll och kunde hjälpa till och hjälpte mig med saker. Du vet, på skolgården typ. Alltså jag alltid hade tyckt att han var härlig. Så är jag i Göteborg. Jag kommer ihåg att han, det här är så konstigt att jag verkligen kommer ihåg det här. Han hade en beige tigerkappa. Det var det han hade. Han var alltid väldigt välklädd.
Så Chalmers.
Ja, så eller Chalmers.
Chalmers kompatibelt. Ja.
Och jag kommer ihåg, jag var i Göteborg med för tjejkompisar och vi hade typ åkt dit efter skolan och vi skulle väl bara fika och jag måste tyckt att jag såg hemsk ut på något sätt. Mm. Att jag liksom inte var redo att träffa honom.
Mm. Men du var inte uppklädd, du var inte ditt snyggaste du.
Nej, jag var inte ditt snyggaste, men vilket ju inte spelar någon roll. Nej, men då betyder ju sånt jättemycket. Gud, ja, det var så viktigt. Och vi var på NK, jag och mina 2 tjejkompisar, och vi är på väg upp i rulltrappan när han plötsligt kommer ner.
Ja,
och jag vänder ryggen.
Nej.
För att jag kan inte, jag vill ju inte träffa honom, jag är inte beredd på det här. Nej. Och han ropar Jenny, Jenny, och jag bara låtsas om att det inte var jag.
Nej.
Och efteråt förnekar att jag hade sett honom. Och han visste ju att jag hade sett honom.
Vadå, när jag bara, pratade? Va?
Nej, det här såg jag inte. Vadå, var du där? Det missade jag helt. Nej, men alltså det här var så. Och nu låter det inte som någonting, men det var verkligen en väldigt tydlig, jättekonstig diss som inte betyder. Det här var ju också Armie Hammer-beteende.
Du ville dricka liksom hans blod egentligen, men du kunde inte för att du hade en dålig hair day.
Det här var som när jag hittade Armie Hammer, han såg mig i ögonen med skräck. Det var verkligen. Det där livet fick inte han veta om. Det där oduschade, osnygga.
Och det sjuka, erkänner du, när du tänker på det idag, kan I, alltså att säga högt, fortfarande.
Jag säger det fortfarande. Nej!
För egentligen är det ju inte så pinsamma grejer, men exakt såna här saker som du säger nu, så här, typ att ja, men typ att man har sett någon men man låtsas inte se den för man är så stressad eller man hinner inte eller man känner sig ful eller man, whatever. Det har ju hänt och sen när man då ändå blir konfronterad och måste, hej, ja men är du i den här affären?
Ja, exakt.
Den grejen är en jätteliten grej, den har ju alla gjort.
Ja, men det här var liksom, det här var liksom extremt. Jag hade rest i en annan stad, vi var kära i varandra och jag ignorerar honom. Nej, det är ju sjukt.
Men vänta, blev det ni?
Det blev vi. Det blev ändå vi. Ja, så
har
vi
du fått förklara det sen? Eller vad,
jag har aldrig berättat det för honom att jag såg honom. Jag höll fast vid att jag hade missat honom helt.
Är men det han som ska få en hälsning då av Heidi Montag eller Sarah Palin?
Så konstigt.
Det var jag på NK.
Nej, men vi var väldigt kära. Jag tror att vi var tillsammans ett tag och sen så, ja, det blev ju inte vi ändå. Men väldigt kär i honom var jag.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet. Och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Om en sous vide på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkar ljuga om att du också hade en. Och den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag. Nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig. Och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Postnord.
Ja, men vi satt här om dagen och skulle kolla vad vi skulle titta på. Och man är ju så trött nu på allt. Man har sett allt. Då gick vi in på SVT. Många guldkorn där nu. Det är kul. Det tycker väl ni också. Så vi gillar väl det här också.
Ja, alltså vi tittar jättemycket på både TV4 och SVT. Mm. Här hemma faktiskt.
Och då tänkte vi, så hade vi barnen, men då såg vi då Stjärnorna på slottet. Har du sett det? Ja, har du väl sett.
Nej, jag har ju sett Stjärnorna på slottet tidigare, men jag har inte sett den här säsongen.
Nej.
Men det är något jag tänker att det kanske man ska titta på faktiskt.
Ja, men det var ganska kul. Alltså, nu var det så länge sedan. Ja, det har man ju sett många år, men det är ju olika stjärnor då. Stjärnor och stjärnor. Det är lite som appen vi pratar om, kanske. Stjärnor som flyttar in tillsammans i det här slottet, och sen får de då ha varsin dag där de ska välja helt koncept och få välja mat och berätta om sitt liv och berätta hur deras karriär har sett ut och hur deras uppväxt har påverkat den och så vidare. Och, så vidare.
Och ingen har ju missat att Ola Rapace med den här säsongen. Och
Nej, det har väl varit årets löp och det har chockat alla hit och dit.
Ja. Vad skulle Ola Rapace ta på den här cameo appen.
Ja, men jag är inte jättedyrt.
Om vi tänker att någon annan där. Tar Heidi Montag tar $75.
Ja.
Ola Rapace skulle ju i sitt eget huvud tänka att han skulle ta
40.
10 000 kronor, inte 500 spänn.
Men han hade inte varit uppe på Jenner-nivån, tror jag inte, där riktigt. Men han hade ju definitivt kunnat platsa.
I sitt eget huvud.
Mm. I sitt eget huvud, ja. Men i år är det då Ernst Billgren, Kima, hon skådisen, och sen någon Göteborgsskådning, skådis Kjell. Men så är det ju Charlotte Pirelli som är den stora stjärnan, och Ola Rapace såklart.
Men är Ola Rapace en stor stjärna dock?
Nej, i Stjärnorna på slottet är han ju
det.
Men av de här som är med...
Charlotte Pirelli är den som lyser.
Pirelli och Billgren och Rapace är väl namnen i år liksom, så är det ju. Även om jag tycker Kima är fantastisk, alltså hon är ju en rolig... prick och duktig skådis liksom. Men jag tänkte inte prata om, alltså det hände ju jättemycket med Ola Rapace i det här avsnittet fram och tillbaka, och han berättar om sin trasiga uppväxt och hur han har känt utanförskap till han hittade teatern och sådär. Men det jag fastnade för, det var att han ska då välja då, det är klart att producenterna har sagt till honom, men frukost, och då brukar det ju vara så här. Det man äter till frukost, den fantastiska frukosten som påminner om Gotland eller vad de nu har för koppling. Du skulle då kanske köra, om det var din morgon, köra någon LA-inspirerad smoothie, kanske? Mm-hmm. Eller någon chiafrö. Ja, eller en havskräfta. Det kanske, något sånt. Men då börjar ju han då, Ola Rapace då, på sin dag att köra igång med frulle, med cigg och kaffe.
Ja, det är min dag idag. Och jag... börja min dag så här med en cigg och en kopp kaffe. Är det någon som röker?
Nej.
Ja.
En cigg hoppar jag nog över, tror jag.
Är det?
Ja. Nej, det är ju inte riktigt min melodi. En svart kopp kaffe och en cigg. Alltså...
Redan där blir det ju lite märklig stämning såklart. Eftersom det är ingen som har rökt i huset. Det är så... i slottet. Så då ser man att folk skruvar på sig. Inte så mycket med det.
Och skakar om.
Men det jag tänkte på, det var ju Pirelli. Och det känns ju så tråkigt att dissa Charlotte Pirelli. Jag tycker hon har blivit så himla oförskämt dissad. Har hon inte det på något sätt? Hon är ju bara liksom en duktig sångerska. Även om, alltså det är inget mer med det.
Ja, nej, verkligen.
Det är alltid massa om henne och jag vet att hon har ju verkligen varit, så är det ju liksom.
Men blir hon så dissad? Det känns också som att hon är väldigt älskad, eller? Är inte det så kritiska att det är som att hon, hennes, alltså att hon har så här slagerstil som då kanske krockar med lite mer det moderna modet så att säga.
Men då dissar du det då, eller?
Nej, men jag menar att det är väl det folk tycker liksom på något sätt är så här dålig stil, eller jag vet inte, eller?
Jo, men det är det jag menar. Jag tror att hon är typ den sista så här, tjejen man har suttit i slagersoffan och suttit och klagat på. För det är inte de, man gör inte det längre, för det är helt sjukt ju att man har suttit så på ett sätt. Ja. Ja. Och hon har nog fått tagit mycket sånt skit, alltså öppet och i pressen. Ja. Men det jag ville prata om, att jag tänkte på det då, när varje år så man ska presentera aktiviteten. Olas aktivitet var ju att man skulle leka stunt. Att de skulle vara stuntmän för en dag. Liksom. Och det är ju inte jättekul. Men han har ju varit det. Så att jag förstår att han valde det. Men då blev jag så himla påverkad av Charlotte Perrelli. För att hon hela avsnittet var liksom så här. Åh, vad roligt. Och det ska bli så roligt. Alltså att. Nej, men jag kände att hon verkligen var den här sista typen. Av tjej som du vet att hon tror inte att hon skulle kunna säga så här: nej, jag tror inte stunt är inte skitkul, men vi kör. Alltså att du vet, för de man, alltså det kändes som att hon hela tiden, vad det än var, så kände hon, även när han satt och rökte, att hon var tvungen att hålla uppe den här positiva grejen.
Åh, så gott!
Ja, luktar rö.
Älskar sig.
Ja, sig och kaffe. Ja, trevligt. För senare på kvällen så bjuder då Ola Rapace på inälver, för han ska ju liksom gå emot strömmen.
Fy fan vad löjlig han är alltså.
Ja, jättelöjligt. Men då är klart, då är ju Billgren också löjlig på sitt sätt, för då ska ju han säga så här: nej, det här kan inte jag äta. Nej, usch. Alltså verkligen dålig stämning. Samtidigt hedrar det ju honom, för han har ju liksom också lite faktiskt, förlåt, ska inte lägga in det här, men ändå som man rätt att ha lite dålig stämning. Medan Charlotte Perrelli ändå är, ja, inälvor. Ja, vad trevligt. Man vet ju att hon tycker det är skitäckligt. Ja, så det gör, och då kom jag på när jag satt där. Vi skulle kunna prata om Ola Rapace, men jag tycker det är ganska... Det är ju så, allt är ju sagt om det och det här programmet. Men jag bara tänkte, fan vad vi har vuxit upp med positiva tjejer i tv-format. Och shit vad det finns noll utrymme. Just i de här fjantiga, det är ju på grund av formaten också såklart. Men att tjejer aldrig, de vet att de kan inte, de har ju inte utrymmet att klaga på någonting. Utan de måste vara så pepp hela tiden. Pepp!
Ja, precis.
Har du tänkt på det? Det ska vara så peppigt.
Ja, man ska vara så glad och tacksam på något sätt. Att det fortfarande liksom lever kvar.
Ja, men det
man ska
är
inte vara
kvar.
Så jobbig. För man blir, det är klart, man blir ju hårdare dömd för det som kvinna. Men... Också då, samtidigt som Ola Rapace kom då undan med, får man väl verkligen säga, med sitt sjuka beteende och nästan, det var liksom en del av, det var ju deras trailer till och med där, när han plötsligt ställer sig upp och slår ner producenten eller ljudkillen eller vad det nu är under den här frukosten. Ja,
då var ju inte Charlotte Perrelli pepp, men hon sa ju ingenting heller. Hon var ju chockad, men hon sa ju ingenting.
Men det tänkte jag faktiskt på. Att folk inte ingrep mer, det är ju faktiskt så lamt. Jag får för mig ändå att det också är någonting, för allting är ju en kulturell grej, alltså att Perrelli sitter positivt till allting. Att ingen ställer sig upp, det tror jag också är mer svenskt.
Ja, men där var ju ändå Kima, absolut, men där var ju Kima lite mer den enda som också är en ny generation som bara, men hallå, vad händer, vad gör du? Men de andra satt ju som om ingenting hade hänt, för att Ola Rapace ställer sig då upp och låtsas då slå ner en ljudproducent som har fibblat med hans mick under tiden då. Så det här var ju planerat innan, men det var ju alla helt chockade över. Men för mig, jag tyckte det var ju vad det var, och det var väl lite småkul. Men för mig var det fortfarande här Charlotte Perrellis positiva inställning till allt som sker hela tiden. Och visst, jag kan inte säga, hon kanske älskar inälvor.
Men det har ju inte med Charlotte Perrelli egentligen att göra. Som
nej,
person,
utan det har ju inte det.
Det är...
Men då bara insåg jag att, gud...
Så man är.
Ja, men att vara skönt att det är lite på väg bort. Samtidigt senare på kvällen zappar jag då till Bachelor, som är liksom en av de största liksom, tv-succéerna här i USA, har gått i 20 år. Och där är ju det är ju samma, den bygger på samma premiss ju, att de här, såklart, att tjejerna som är med i Bachelor, det är klart att det är extremt speciellt, men ändå, de ska vara så pepp och klättra i berg, de ska vara så pepp och kasta sig ur ett plan, och vara så pepp på att åka bungee jump, hoppa bungee jump, för de ska visa att de är så enkla. Och det här är inget, nej, jag älskar outdoors, för att han ska bli kär, för han ska bli kär. Att det finns någon bild av att man ska vara så aktiv och en ja-sägare för att det ska vara attraktivt, som inte stämmer längre. Jag tror inte den nya generationen känner så. Man tycker bara det är plain. Men är du med mig? Eller liksom, man går ju inte igång på det där längre. Jag bara kände att det var så omodernt. Det kändes som att Pirelli var lika omodern som tjejerna Bachelor.
Men det hade ju varit svårt med Bachelor. Alltså det är väl samma sak i och för sig, för de har ju Bachelorette och då är det väl samma idé, eller hur är det? Jag har faktiskt inte sett det. Är det fortfarande då att tjejen kommer på alla dejter, eller är det männen som tävlar om tjejen som kommer på dejterna enligt något gammalt?
Nej, men, det är ju, nej, men nu har de, det är klart att nu i år var det ju extra, först, det är ju ett koncept på att det är mannen som ska dejta 20 tjejer och välja sin fru.
Ja, jag vet, men när man vänder på den,
och sen har man väl, ja, då är det
hon som planerar som dejterna ut. Eller är det då killarna som vill dejta henne som planerar dem?
Nej, det är ju tv-formatet som såklart gör detta. Ja. Men det är ändå intressant att se hur alla reagerar på ett exakt samma sätt.
Ja, men det hade ju också varit intressant med Bachelor om det då hade varit så att nej, fy fan, sitta där på någon jävla picknick. Ja. Det kan inte göra.
Nej, men det är det jag säger, men det kommer ju bli mer så, Jenny. Alltså för folk får, tjejer får vara liksom, man får säga att man inte, alltså nej, fan vad tråkig aktivitet. Och då kan killen bli kär igen ändå. Det är det som jag bara kände med Pirelli. Men för att knyta ihop det, för det jag skulle säga också då, var att nu är det första svarta Bachelor, the first black Bachelor, gör de ju reklam för nu, som går. Mm. Och då kände jag att han var lite i samma sits som Charlotte Pirelli och vi kvinnor är på tv, för att det är första gången, han får ju inte heller vara för mycket eller göra några fel, utan han ska vara så perfekt, så han är ju en robot. Det är en sån tråkig casting på honom så det är inte klokt, och folk vågar ju inte säga det, för man vill inte liksom, du vet, man är så glad att de äntligen tar en black Bachelor, men det säger ju ingenting. Du måste se det. Det är liksom den första svarta roboten på tv också. Alltså helt sinnessjukt koncept. Och nu är det bara så här, what?
Ja, intressant. Men jag ser verkligen fram emot det. Jag ska kolla på Stjärnorna på slottet. Det här är så här perfekt tv för mig här på soffan på eftermiddagarna. Eftermiddagarna, på kvällarna.
Mm, jag har faktiskt inte sett Charlotte Pirellis egna program när det är hennes dag. Det ska bli intressant. För då kommer hon ju vara så pepp så att det inte är klokt. Nej, hon får
Ola kommer sitta där och bara...
Ola,
jag kör whisky till frukost. Jag hatar kanelbullar.
Ja, fan vad kul det ska bli att se. Jag skulle bara fråga dig om en sak. För att jag drömmer ju lite om att färga håret rosa. Så förstår jag att det är patetiskt och en coronafixering. Och sen har jag skrattat åt det, för jag har sett att hunden och att färga håret rosa är vanligt, även inte bara bland 20-åringar. Så såg jag att, vad heter hon, Kate Hudson hade gjort det nu. Det blev så snyggt, Jenny.
Men alltså det är så snyggt, och det här är ju en av trenderna 2021, kan jag säga.
Kan ju inte
det är ju fortfarande
det.
De här, nu ska det vara urtvättade färger. Jag såg faktiskt, sjukt att jag tog en skärmdump på det här häromdagen, men någon som hade färgat håret grönt i topparna, som hade ganska så här ljust, ganska lockigt, så mörka rötter, och så var topparna urtvättat grönt. Så snyggt!
Men Jenny, är det det här vi gör? Alltså, jag skäms, för jag är så sugen. Du kör gröna toppar, och jag kör det lilla rosa. Vadå, vad ska vi annars göra? Alltså, hunden är ju redan på plats, som sagt.
Jag meddelar detta till dig, hur jag tycker vi ska göra genom Heidi Montag.
Och så ser jag dig i Silver Lake och ropar Jenny, Jenny! Och så har det blivit så jäkla fult så du duckar mig.
Jag ignorerar bara.
Du ignorerar.
Aldrig i livet. Säg inte hej till mig.
Säg inte hej.
Hörrni, vi hörs nästa vecka. Vi älskar att ni lyssnar.
Det gör vi verkligen. Och vi älskar att vi har en ny president. Så ha en härlig onsdag. Så hörs vi nästa vecka.
Okay, Malin. I know that you were saying you should dye your hair pink and green. And, you know, Jenny's not super convinced. So what do I think? Why not, right? It's COVID. It's fun. Pink and green. Who's not going to stand out with that hair? Do it. Have fun. You only live once. Do it. Do it.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.